Välkomna till Lidingöpodden och välkomna till Lidingö museum. Det här är en podd som Lidingö hembygdsförening har startat för att fira att Lidingö stad i år fyller 100 år. Här kommer du få lyssna till samtal om händelser, människor och företeelser som gjort att Lidingö blivit en stad med en alldeles egen karaktär. Hembygdsföreningen kommer under året att lägga ut en podd i månaden, den tredje lördagen i varje månad.
Jag som är programledare för dagens avsnitt heter Lena Norberg. Och jag är en av de många medlemmarna i Hembygdsföreningen som på olika sätt samlar in, bearbetar och försöker sprida kunskap om Lidingö, om Lidingös historia och kultur. Lidingöpodden ingår i Hembygdsföreningens program för att fira stadens födelsedag. Mycket av det som vi kommer att ta upp i den här podden kommer att ha anknytning till vad som har hänt under Lidingös första 100 år. Men i detta första program börjar vi mycket längre bort i tiden. Ni kommer att få möta Marianne Fogkammar som berättar om Lidingös forntid. En 5000-årig historia från det att ön Lidingö steg upp ur havet till och med vikingatiden. Lidingös forntid får ni veta mer om ni besöker den utställning som öppnade 31 januari i Lidingö museum. Sponsor för detta första poddavsnitt är Lidingö stad. Och därför tänkte vi att vi kunde inleda den här podden med ett litet samtal med Staffan Strömbäck som är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och fråga honom varför ett 100-årsjubileum kan vara en bra plattform för att öka intresset för Lidingös historia. Erik Palmkrantz fångade honom just som år 2025 gick mot sitt slut.
Ja, jag har ju flyttat till Lidingö för 10 år sedan och uppvuxen i Norrbotten i Kalix, kom till Stockholm efter gymnasiet. Efter några år i flottan in i stan flyttade ut till Ekerö och det är ju verkligen en kulturbygd. Och jag har nog alltid känt, och det var samma sak när jag flyttade till Lidingö, att jag vill veta var jag hör hemma, var bor jag någonstans. Förstå lite mer om vad är Lidingö där jag bor nu sedan ett decennium. Så att för mig så känns det väldigt inspirerande och roligt att just vara ordförande för kultur- och fritidsnämnden. För där har vi ju också det kommunala ansvaret för det här delen med hembygden, kulturen, kulturarvet.
När du kom hit som ny på Lidingö då, hur har det varit? Vad har du liksom upptäckt om? Finns det någon typisk lidingösk identitet skulle du säga?
Ja, det är en spännande fråga. Det är väldigt tydligt. Jag bodde tidigare på Ekerö. Och Ekerö är ju mer, eller var i alla fall, mer att betrakta som en landsbygdskommun trots att den ligger väldigt nära storstan. Lidingö, som ju också ligger väldigt nära storstan Stockholm, är ju definitivt inte en landsbygdskommun. Utan vi har någon egen identitet, absolut, så är det ju. Vi är ju ingen förortskommun, men vi är ju heller ingen storstadskommun. Och vi är ingen landsbygdskommun. Så ja, det finns en Lidingö-identitet. Men hur man fångar den, ja, det är en jättebra fråga.
Vad var det som fick dig att ta initiativet till den här idén om Lidingö-kanon?
Ja, i och med att vi hade det statliga initiativet från regeringens sida där man då engagerade Lars Trädgård att hålla ihop det här och... Det var ju ganska mycket diskussioner vad gäller den här, som jag kallar för trädgårdskulturkanon. Kan man ha överhuvudtaget en kulturkanon? Och sen så tycker jag ju att resultatet blev väldigt intressant, användbart, värdefullt. Och någonstans i början på det här året, eller mitten på det året, så började väl tanken att väckas. Att, jo, men, utifrån det jag berättade tidigare, jag vill... Själv gärna känna var någonstans är min plats i tillvaron. Var är det jag bor? Vad har den för historia? Vad är det som har gjort Lidingö till det som Lidingö är idag? Så att det var mycket de tankarna som låg bakom när vi då från nämndens sida tog initiativet till att vi skulle ha en Lidingö kulturkanon. Jag ser ju framför mig inte någonting som innehåller kommunala författningssamlingar precis som vilket Lars Trädgårds kulturkanon gör med, vad ska man kalla för, motsvarighet till grundlagar ända sedan medeltiden. Men det finns ju andra saker som Ja, det ska bli jätteintressant att följa det här arbetet nu under kommande året. Och det blev ju så bra också i och med att nu fyller vi 100 år nästa år. Och då blir ju det här en väldigt naturlig del i det firandet att kunna presentera resultatet av arbetet för Lidingöborna och även andra som kan vara intresserade av Lidingö. Vad är Lidingö och varför är Lidingö på det vis som Lidingö är? Så att det var väldigt enkelt att när vi väl hade de här diskussionerna att komma fram till men det här känns som en jättebra idé.
Och så har vi en hälsning från John Svensson som är projektledare för att ta fram Lidingös kanon. Alla Lidingöbor kan lämna förslag fram till den 16 februari på vad man vill ska ingå i en kanon. Ett formulär finns på lidinge.se/kulturkanon. Det går också bra att fylla i och lämna ett förtryckt pappersformulär på stadsbiblioteket. Nu har podden fått besök av Marianne Fokhammar. Marianne är huvudansvarig för utställningen Lidingös forntid, en 5000-årig historia som öppnar i Lidingö museum lördag den 31 januari. Kan du berätta lite grann om din bakgrund?
Ja, innan jag hamnade här på hembygdsmuseet här så var jag fältarkeolog många år. Och sedan var jag en av cheferna för Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet. Och sen avslutade jag mitt verksamma tid som länsantikvarie i Halland.
Har du grävt någon gång på Lidingö?
Ja, det har jag faktiskt.
Det har du. Var det sats?
På 1970-talet så grävde jag stensättningar i Killinge. Och där hittade jag, bortsett från en väldig massa bergeniarötter, brända ben, kol, krukskärvor, ja, sedvanliga fynd från äldre järnålder.
Att det här verkar väldigt spännande, men berätta, om du hittar någonting sånt där, hur vet du att det är ett fornfynd? Att det inte bara är någonting som har hamnat i marken mycket, mycket senare?
Ja, det lär man sig ju, att skilja ut vad som är recenta grejer och vad som är det man faktiskt vill ha tag i. Och det beror ju på, är man medeltidsarkeolog så tycker man att medeltidskrukskärvor är väldigt intressanta. Men om man gräver en stenålders på plats, då sakar man bort det. För det är inte det som man vill ha i de sammanhangen.
Vad kännetecknar en bra arkeolog? Alltså, du måste ha känsla för att känna igen det du ser också, men är det inte tålamodskrävande?
Alltså arkeologi är jätteroligt, men det är tungt, det är smutsigt, det är varmt, det är iskallt, det är allt detta på en gång. Men framförallt så är det ju väldigt tillfredsställande att få svar på en massa frågor. Många av mina kollegor är ju inventerare. De går bara och tittar på omgivningen och världen och registrerar fornlämningar. Men de får aldrig riktigt veta till 100%, är det verkligen en fornlämning? Men det får jag veta när jag gräver.
Hur är känslan när du hittar någonting och du vet att det är en fornlämning?
När jag är ute och gräver så vet jag redan oftast att det är en fornlämning. Mm. Men det finns ju andra tillfällen när man har stött på saker som har känts lite fantastiska. Och om jag hinner berätta något eller några tillfällen.
Ja, gör det.
Så väldigt tidigt satt jag och registrerade krukskärvor inne på Historiska museet. Och mätte och sådär. Och plötsligt när jag tittade på en krukskärva så såg jag ett fingeravtryck. Ett alldeles väldigt tydligt fingeravtryck från någon som hade levt för tusentals år sedan. Och det var helt fantastiskt. Efter det så är man såld till arkeologin.
Det kan jag förstå.
Ja, och vid ett annat tillfälle så hade jag förmånen att gräva en stenålders på plats på Södertörn. Och där hittade vi ett litet barn, vi vet inte om det var en pojke eller en flicka, men ett litet barn som var begravt då på boplatsen. Han låg i hockeyställning, alltså sovställning, hoppgruppen. Och framför hans huvud så stod det en liten skål. Hade förmodligen innehållit lite mat till honom. Och en liten yxa.
Oj.
Så det var också en sån här fantastisk upplevelse. Sen har det varit många gånger. Jag har aldrig hittat guld.
Du har aldrig hittat guld?
Det brukar vara en fråga som kommer så småningom.
Uttaget så är det inte så många guldfynd som uttaget finns på Lidingö. Om ni går till utställningen får ni se vissa bilder på de två små föremål som vi hittade på Lidingö. Men om vi går tillbaka till utställningen. Forntid är ett ganska abstrakt begrepp. Forntiden, när slutar forntiden?
Ja, alltså i Sverige brukar vi säga att den slutar omkring år 1050. Det vill säga någonstans där vi kristendomen tar över. Hedendomen avslutas. Så det är lite flytande, men i princip.
Men när börjar Lidingös forntid?
Ja, vi får väl säga då att den börjar när ön sticker upp ur havet för ungefär 5000 år sedan. Men det är klart att i början är det bara några kobbar i ett stort hav och det finns ingenting här. Så att den egentliga forntiden börjar väl många århundraden, för att inte säga årtusenden senare.
Någon gång ungefär vid vår tidräknings början?
Nej, långt innan
dess. Långt innan.
De här öarna blev ju så småningom, de kom ju upp ur havet så sakteliga. Och då blev det ju mer sammanhängande och de började förmodligen utnyttjas för fågelfångst och säljakt och så småningom kanske för att ha boskap här. Och då kan man ju säga att då börjar vår forntid. Någonstans i slutet av stenåldern, början på bronsåldern.
Men de första bosättningarna, när kommer de ungefär?
Vi har inga säkra bevis på några bosättningar på Lidingö förrän under det vi kallar för äldre järnålder. Och då är det ungefär på de ställen som så att säga lever vidare fram till slutet på vår forntid och in i vår medeltid. Det vill säga Sticklinge, Härsby, Vikby, några ställen till. Och där har vi ju gravfält och gravar.
Alltså det här är ju någonting som vi, de flesta Lidingöbor, stöter på ibland utan att egentligen kanske veta vad det är för någonting. Jag bor i Rudboda och nästan alla barn i Rudboda har ju klättrat upp på höjden söder om Rudboda och sett någonting som är ett rösa här. Men vad är det de har sett egentligen?
Ja, det de har sett är ett röse som antagligen är anlagt som en grav på under bronsåldern. På den tiden när det byggdes det här röset så var utsikten milsvid. Det var liksom över ett öppet skärgårdslandskap, över farleder kanske. Så det gjorde man för att visa att här är vi, här bor vi, här finns det folk, eller bor. Men det här är upptaget, så man ville synas. Men det märkliga med den här graven, det är för det första att den är undersökt. Och det är inte mycket som är här på Lidingö. Men den undersöktes och då visade det sig att man har använt graven en gång till flera hundra år senare under vikingatiden. Aha. Då har man begravt åtminstone en kvinna. Det kan vi se på de fynd som finns där. En sländtrissa, pärlor, typiska kvinnosaker. Men det finns också saker som tyder på att även kan en man ha blivit begravd där, alltså samtidigt, ett par alltså. Mm. Men det är lite osäkert. Men det är under vikingatid helt klart man ser att det är fynd från den tiden. Så man har återanvänt det gamla röset.
Fantastiskt egentligen. Barn som bor på södra Lidingö i Stockbytrakten har ofta mött en gammal sten som kallas för trollstenen som ser lite konstig och lite magisk ut. Alltså man har konstiga gropar på översidan. Vad är det för någonting?
Det är så kallade skålgropar. Det är nog vår allra vanligaste hällristning. Den finns överallt. Man har kanske hört talas om hällristningarna i Tanum och i Norrköpingstrakten. Det finns fotsulor och skepp och gudar och gubbar och gummor. Men det finns också fullt med såna här skålgropar. Och man tror att de har att göra med att man vill ha en god äring, alltså man vill ha det är en fruktsamhetsbegäran kan man säga. Och den kallades för älvkvarnar bland vanliga människor.
Ja.
För man trodde att det var älvor och troll som hade de som kvarnar och malde sin säd eller någonting i dem. Men det har ingenting med det att göra. Och de finns långt fram i historisk tid. Det vill säga man gör dem inte längre, men man använder dem. När man går ut och tittar på sådana här områden så kan det ofta ligga en liten peng i dem. En modern slant alltså. Så
för lite magiskt.
Ja, precis. Mm. Ungefär som när vi kastar pengar i brunnar.
Ja. Alltså den här utställningen som du har varit huvudansvarig för är ju inte speciellt utformad för barn. Men å andra sidan, det som en gång i tiden hette hembygdskunskap ligger väl i årskurs 3 i lågstadiet. Tror du att några ungar i 9-10 års ålder skulle tycka det var spännande att få klart för sig vad det här egentligen är?
Tror jag säkert. Utställningen består ju av skärmar med texter och bilder. Men vi kommer att ha visningar där man berättar mer. Och vi kommer att ha en hörna där vi visar arkeologisk utrustning. Och där man kan kanske få leta fram sina krukskärvor ur ett såll. Känna på hur det är att hitta sakerna. För det är ju det som vi är allihopa, sakletare. Längst in, som Pippi Långstrump.
Det finns andra saker man kan lära sig här också. Ett avsnitt handlar om gårdsnamnen på Lidingö. Du har nämnt Sticklinge, du har nämnt Härsby och så vidare. Och de här namnen kan man alltså spåra ganska långt tillbaka i tiden.
Ja, de har allihopa en förhistorisk grund. Och det finns massor med Härsby i Upplandstrakten och det betyder helt enkelt härsens gård. En härs var en sorts, vad ska man säga, en hög herre under dåtida kung eller härskare på något vis. Och han hade hand om kanske om krigsmaterial och krigsmän och sånt där. Och sen kan man säga att det ofta är, om vi tar Bo Gärde, Bo, det hette ju förut Vikby. För det låg längst in i viken, alltså kyrkviken. Och väldigt ofta har ju namn en sån här anknytning till något geografiskt. Och det är samma sak med Sticklinge.
Mm.
Sticklinge betyder de som bor vid Stickilen. Eller och det som är Stickilen, det är alltså den långa vik som under den tiden gick in i landet, långt in. Nu är det bara en liten å kvar där. Men
så du har en vik som går in från Sticklingehållet och en kyrkvik som gick längre in. Då får du ett näs, där näsets krog. Ja. Det är väl lov, medan däremot det som vi idag kallar näset har aldrig varit ett näs utan det är en höjd. Va? Men näsets krog alltså låg på det som var ett riktigt näs en gång i tiden.
Ja, det har som sagt nog varit ett näs även under förhistorisk tid. Mm. På den tiden som de här två öppna vattnen möttes.
Vilka är de första Lidingöbor som vi känner till namnet då?
Ja, då får vi gå fram lite grann i tiden för det första skrivna som vi har eller som berättar om namn är ju våra två runinskrifter. Det ena är ju runstenen vid Islinge, den tyvärr bara halva. Och sen är det runhällen vid Askrikevägen. Och där finns ju namnen på våra första Lidingöbor. Inte våra första, men för det måste ha funnits folk före dem. Men i alla fall de första vi känner till. Och nu kan jag inte påminna mig alla de namnen, men jag vet att en av dem hette Åsmund, en hette Sten och en hette Järmund. Och man ristade in de här runorna. Åsmund ristade runorna i Askrike till minne av sin farfar. Och han berättar också vad alla farfaderns söner hette. Och sen talar han om att det var en god man och att han har gjort det här, den här minnesmärket efter honom. Och på Islingestenen så säger man också att man har ristat de här runorna till sin far. Och man talar också om vilka söner och barn han hade. Så det är en sorts lagligt dokument. Det talar om vilka som har gått bort och vilka som har tagit över gården vanligtvis. Så att egentligen är det dokument som är riktade till samtiden. Mm. Men vi ser dem väl som riktade till oss, kanske.
Och de här namnen och de här texterna är alltså skrivna med runskrift. Och också runskrift kan man få lära sig en del av på utställningen.
Ja, åtminstone kan man få se hela det runalfabet som man använde på runstenarna. Och så kan man tyda, när jag var liten så skrev jag mitt namn i runor för att inte mina småsyskon skulle se att det var jag som hade gjort någonting.
Det här var lite glimtar från utställningen Lidingös forntid, en 5000-årig historia som öppnar på Lidingö museum lördagen den 31 januari klockan 14. Vi tackar Marianne Foghammar som kommer att finnas på museet varje lördag i vår och kan guida utställningen och svara på frågor. Varmt välkomna till museet där det också finns en permanent utställning som beskriver Lidingös historia till modern tid. Och en museibutik där finns böcker om Lidingö och Lidingöbor och presentartiklar. Museet har öppet tisdag, torsdag, lördag och söndag klockan 12-15. Den här podden, Lidingöpodden, är en del av Hembygdsföreningens bidrag för att uppmärksamma att Lidingö firar 100 år som stad. Vi kommer att lägga ut ett program varje månad under hela året, tredje lördagen i varje månad. Och så tackar vi vår sponsor för detta program, Lidingö stad. I nästa podd kommer Paula Jagrik att berätta mer om hur staden kommer att inbjuda alla Lidingöbor att vara med och fira dagens födelsedag. På återhörande och sprid gärna informationen om den här podden till vänner och bekanta.